Lundströms låda. Nyhetsanalyser med Carl Lundström.
Ja, god jul i efterskott. Idag vill jag ta fasta på en bokrecension som jag delade på Facebook. Så fått totalt 5 likes och en kommentar. Trots att man har 5000 så kallade vänner och ytterligare 590 följare. Eftersom Facebooks funktioner för att undertrycka misstänkta oppositionella användares yttringar inte riktigt bra koordinerade med YouTubes motsvarande funktioner ännu, så kan man med ett skriftligt yttrande på fejan få just 5 likes, medan man på YouTube kan få upp till 1000 lyssnare för precis samma budskap fast talat då. En väsentlig skillnad är naturligtvis att Lundströms låda är presenterad av Ingrid och Maria. Men det skulle vara intressant att veta hur många läsare eller lyssnare jag skulle ha fått helt själv ifall inte sosseföretaget Facebook hade fifflat med sina visningar för att stödja maktens tillbedjare på oppositionens bekostnad. Ja, nu alltså till bokrecensionen. Den här boken är rätt julig. Det är faktiskt han Jesus Christ som är inblandad här nu, va? Själv brukar jag intressera mig mer för den forna nordiska seden, alltså den som rådde före kristendomen. Helt enkelt eftersom jag tycker det verkar uppenbart att människorna var betydligt lyckligare under det systemet. Eller rättare sagt under den friheten från system. Men idag ska det handla om Jesus. Den amerikanske ekonomen professor Michael Hudson har undersökt bibliska originalkällor. Och han ifrågasätter om vi tolkar det återkommande ordet synd och synder på ett korrekt sätt. På Bibelns originalspråk var last och synd samma ord som ordet för ekonomisk skuld. Vilket för övrigt är på flera språk fortfarande. Skyldig och belastad, det kan man ju som bekant vara till alla möjliga lagöverträdelser. Men man kan lika gärna vara skyldig Marcus Wallenberg en massa pengar och sin fastighet belastad med inteckningar och servitut utan att för den skulle ha begått ett enda brott. Så frågan är alltså vad Jesus egentligen menade med det här med synder, om han någonsin sade någonting om synder. I centrum för professor Hudsons bok är fariseerna. I Sverige finns det idag inte mindre än 74 stycken så kallade långivare som erbjuder lån till kontantinsats med våra kära storbanker i bakgrunden. Och redan som lindrigt allmänbildad vet man ju att Jesus hade någon slags fistfight med fariseerna, som ju var någon slags dåtida sms-lånpeddlare. Som det ser ut på vissa målningar hade Jesus också ganska många att tampas med i ett av de här templen, där finansaktörerna marknadsförde sina erbjudanden. På omslaget till Michael Hudsons bok som heter And Forgive Them Their Debts ser man en målning där vår gode frälsare uträttar en ganska grov misshandel av en sån här personlig bankman, eller farisé som det alltså kallades på den tiden. Bakgrunden till våldsamheterna var den att man i Mesopotamien cirka 300 år före Jesu födelse började med organiserade räntebärande lån, framförallt till bönder. På grund av den mänskliga optimismen så lånades det i vanlig ordning mer än vad som kunde betalas tillbaka, och det uppstod snart en stor lånemassa i samhället, en debt backlog som professor Hudson kallar det. Den här lånemassan minskade dynamiken i ekonomin i och med att den låste fast familjer vid det kanske mindre lyckade verksamheter som man hade lånat pengar till. Dessutom minskade skattebasen naturligtvis. Lika allvarligt ur statlig synvinkel var att strävan för att betala räntor och skulder hindrade män från att delta i roligare saker som diverse krig och plundringståg som kungarna hittade på redan på den tiden. För att råda bot på den här debt backlog införde Hammurabi-dynastin i Babylonien så kallade jubileumsår, som kunde infalla lite där som. Vid jubileumsåren så skrevs skulderna till större institut helt enkelt ner till noll. I sin allra första predikan så proklamerade Jesus ett sådant jubileumsår. Den fras som blev nedskriven var densamma som bokens titel, alltså, och förlåt dem deras skulder. Jesus sa ju mycket annat klokt som folk gillade, men just detta var kanske inte oväsentligt för hans framgång. Jesus var kanske inte bara profet, han kanske var så kallad populist också. Som vi vet så visade det sig snart att Jesus verkligen menade allvar med sitt krav på ett nytt jubileumsår. Som när han stövlade in på arbetsplatsen hos de dåtida bankernas kundrådgivare och inte bara läste lusen av dem utan även misshandlade dem. Och kort därefter så var det slut på det roliga för honom, som bekant. Segrarna skriver som bekant historien, och segrarna i det här fallet var enligt professor Hudson inte judarna i allmänhet utan just fariseerna. Och det är nog därför som texten i Jesus första predikan sedermera översattes till "förlåt dem deras synder" istället för skulder, som originaltexten lyder. Grekiska "ofeiletes". Ja, på tal om synder så menar professor Hudson att det nionde budet, alltså man ska icke hova åtrå till sin grannes hustru, också kan ha haft en ekonomisk innebörd. Det finns tydligen belägg för att fordringsägare och indrivare ofta tilltvingar sig räntebetalning in natura, om ni förstår vad jag menar. Om vi ska snacka synder så var det väl knappast det slaget av synder från indrivningens sida som Jesus tyckte det var viktigt att förlåta, inte. Åttonde och tionde buden är för övrigt snarlika. Att man inte ska vilja åt sin nästas hus, hans djur, hans slavar eller någonting annat som kan vara bra att ha. Ja, moraliska synder eller indrivningsbara skulder är alltså frågan. Vad tror ni det handlar om? Vad är mest intressant? Professor Hudson påstår också att Julius Caesars mördare ska ha motiverats på ett liknande sätt. Detta med jubileumsår var tydligen en avsomnad tradition i romarriket som Julius Caesar ville återinföra. Och det gäller väl än idag att stora penningströmmar och växande makt, det är något som kan vara väldigt ohälsosamt för mäktiga män att ställa sig i vägen för. Jag vill inte säga något till bergsäkert i frågan, men killen som skrivit detta verkar kunnig. En amerikansk för detta finansminister, Paul Craig Roberts, som jag gillar skarpt, har uttryckt stor respekt för Michael Hudson som ekonom. Så det kan absolut inte uteslutas att det som professorn skriver är sant. Vad har nu detta för betydelse idag? Stor betydelse. I och med omskrivningen av Jesu budskap och det definitiva avskaffandet av den utmärkta traditionen med jubileumsår så slog pendeln över åt andra hållet, alltså från småföretagarnas och statens fördel till långivarnas fördel. Och där är pendeln idag. Pendeln har förvisso gjort vissa snabba utflykter i andra riktningen, men med ett påfallande våldsamt resultat för nationer som tagit sig orådet att försöka bryta beroendet av våra sentida storfariseer. På det babyloniska jubileumsårens tid var räntebärande skulder något som både folket och furstarna såg som ett problem att hantera. Och det problemet hanterade man alltså på samma sätt som den berömda gordiska knuten, om ni kommer ihåg den. Nu för tiden däremot är betalningar till anonyma finansinstitut istället omgivet av något slags helighet, en dygd. Ja, särskilt i Sverige överskuggar en hel del andra dygder som får träda i bakgrunden. I vår tid blir världens finansiella aktörer allt mer koordinerade för varje år på ett globalt plan. Svunnen är tiden då den riktige Marcus Wallenberg, alltså den nuvarande farfar, tog in i beräkningen i sina beslut vad som var bra för Sverige. För hans sonson i trilaterala kommissionen och Bilderbergsgruppen i Sverige och alla andra självständiga nationer mest i besvär. De ledande spelarnas makt växer när de slår sig ihop och den blir allt mer oöverskådlig. Varje kris i ett land, oavsett vem som orsakat den, verkar sluta med att finansiella institutioner står som ägare till allt mer av sådant som staten, som ändå till någon del är styrd av folket, tidigare var ägare till. Offentliga monopol byts ut mot privata. Men under den äldre historien har ingen monarki, inget kejsaröme och ingen annan regeringsform heller överlevt den här fasen i sin utveckling. Den där långivare och oligarker helt tar befälet över ekonomin. Precis där är vi idag. Västvärlden är belånad upp över öronen och just nu håller just de här krafterna på att införa en världsregering som ingen utom de själva kommer att ha någon som helst kontroll över och de flesta dessutom kommer att veta väldigt lite om. Oavsett vad man vill kalla vårt nuvarande styrelseskick, det som har givit oss Stefan Löfven, och Gustav Fridolin, och Hanna Stjärne och Antje Jackelén och Rachmet Akilov, så har svensken trots allt ett visst inflytande. Det här styrelseskicket är på väg ut. När EU-kommissionärerna ger direktiv så är det ingen idé att säga emot. Vem av dem har anledning att lyssna? När världskommissionärerna utfärdar sina direktiv i framtiden då finns det inte ens en teoretisk möjlighet att säga emot. Ja, så god jul på er!
Lundströms låda. Nyhetsanalyser med Carl Lundström.